sitter jag, Charlotte Krook, konstnär på Valdemarsudde, tillsammans med Anna Meister som är arkivarie på Valdemarsudde och prins Eugen kännare. Och jag har precis varit guidad av längre, vad ska man säga,
visning
tillsammans med konstnärerna som ska ställa ut på konsthallen den utställning som kallas Hyllning till målarprinsen. Och precis innan jag satte på mikrofonen här så hörde jag Anna säga att hon har nästan som ett personligt vänskapligt förhållande numera till prinsen, eftersom du till att börja med har arbetat här i 18 år och din specialitet är ju just prins Eugens liv och konstnärskap. Så det skulle vara så jätteroligt att höra bara dig kanske börja med att knyta an till just Tyresö och målarprinsen.
Ja, vi gjorde ju en utställning för ett par år sedan där vi presenterade den konstnärskoloni som uppstod runt prins Eugen. Han bodde ju på Tyresö, hyrde in sig där i den så kallade prinsvillan mellan 1894 och 1912. Så det blev ju många somrar för honom där. Och han inspirerades ju av Tyresö-naturen, och även då när han lämnade Tyresö till sist så var det ju därför att han konstnärligt, han behövde se andra saker. Men Tyresö blev ju aldrig utmålat, som han uttryckte det för honom. För det var en natur som han fann väldigt inspirerande. Han tyckte ju det var så fantastiskt med det här kulturlandskapet, de med fjärdarna och de små sjöarna och skogen och så vidare. Så ja, han fann mycket inspiration där ute, och så fick han ju vara i fred också. Som kunglig prins hade han det inte så lätt alltid, men där ute på Tyresö, det var ju lagom långt bort från Stockholm.
Ja, det tycker ju vi konstnärer också, att det är som en perfekt placerad, mycket intressant, som du säger, kulturlandskap. Lagom långt till stan, lagom långt till vildmarken. Det är någon slags mix av både och det har ju en fantastisk flora och fauna och ett landskap som på något vis är som en essens av vad man kan tänkas finna både i den yttre skärgården och den inre skärgården, och lång vidsträckta ängar, orörda skogar, höga bergkuppor, grottor, forsar. Ja, det är ju ett mycket märkligt och fantastiskt, vackert, inspirerande landskap.
Ja, det är det verkligen. Man förstår att han tyckte om att vara där.
Ja, och det blev ju också så att konstnären prins Eugen njöt ju av att vara både ostörd, som du säger, men att också kunna bjuda dit sina vänner i den här prinsvillan.
Ja, precis. Och vissa av konstnärerna hade ju egna små bostäder som markis Lagergren lät uppföra åt dem. Prinsens goda vän Helena Nyblom och hennes man, de hade ett litet hus uppe på andra sidan Tyresöviken som kallades för Klippan. Och det låg där på Brevikshalvön, och snett nedanför så lät markisen uppföra en liten stuga åt Helena Nybloms dotter Ellen, som var gift med prinsens goda vän skulptören Theodor Lundberg, som han rodde ju över vattnet där.
Över Kallfjärden.
Ja, precis. Ja. På dagarna så arbetade de med var och en för sig. Mm. För Ellen och Theodor var ju också konstnärer, och det uppstod ju en konstnärskoloni. Men det fanns också en konstnär som Oscar Björk som inte hade ett eget boende men som bodde hos prinsen då. Men man arbetade som sagt var och en för sig på dagtid. Men på kvällarna träffades man och åt middag hos varandra och musicerade. Man gjorde utflykter med roddbåtar och så vidare.
Skulle du kunna se då att den gemensamma nämnaren, jag menar naturligtvis utöver och från sett konstnärskapet, var en vänskap, att det var det som var kittet, att det som förenade de här personerna?
Ja, det var mycket kittet. Och senare, från 1905 och framåt, så kom ju konstnären Richard Berg och den danske konstnären Viggo Johansen kom ju också ut dit. Och det var, alltså Richard Berg förälskade sig också i Tyresö, det är där han ligger begravd också.
Jaså.
Ja, vid kyrkan där, det var hans önskan.
Oj.
Så han blev ju kvar där även efter prinsen. Han bodde då i det som kallas för, eller Klockargården.
Mm.
Det var där han hyrde in sig, det var hans sommarhem. Och målade mycket där utifrån. Och Viggo Johansen, den danska konstnären, han fascinerades av det svenska skärgårdslandskapet. De har ju ingenting sådant i Danmark.
Nej,
så.
Nej, klart inte.
Men det var en vänskap som knöt ihop knöt ihop dem. Man ser när prinsen har slutat att vara där, då skriver Berg till honom att han saknar. Han säger att konstnär måste ha en annan konstnär att prata med. Och de har gått omkring där tydligen och markerat ut med stenar platser där man skulle kunna måla och så vidare och diskuterat konst. Och Richard Berg var ju en väldigt intellektuell konstnär. Han skrev ju väldigt mycket och så vidare också. Det tyckte prinsen var jätteroligt, så de diskuterade mycket om konst och konstförhållanden. Richard Berg var också en viss tid chef för Nationalmuseum. Och då var ju prins Eugen en av dem som var hans medhjälpare.
Ja, det är intressant att titta på hur konstnärskapet och konstnärsgillet och konstnärsgillandet såg ut på den tiden kontra idag. Därför att det fanns, tror jag, med en sammansvetsad samvaro bland konstnärer. Det fanns också en plattform och en yta som handlade om att man intellektuellt och många gånger politiskt engagemang.
Absolut.
Som var oerhört viktigt, så att en konstnär var så kanske mycket, mycket mer i då än vad den är idag.
Och till exempel Richard Berg var ju god vän med Ellen Key till exempel. Och de bildade ju en stark grupp tillsammans med makarna Pauli och Eugen, ingick också i viss mån där, som till exempel tog stort avstånd från när Sverige ville börja krig, eller vissa svenskar ville börja krig mot Norge med unionsupplösningen och så vidare. Så att det var en väldigt liberal krets av vänner och ganska radikal på många sätt.
Det kanske också det jag syftar på. Att det fanns alltså en stark passion, vurm och radikalism i detta faktum att bli konstnär.
Ja.
Kanske på ett sätt som inte riktigt är så märkbart idag.
Ja, det tror jag du har rätt
i. Och den gemenskapen baseras ju också på att det fanns en status. Kanske inte inom monarkin och kungligheten naturligtvis, annat än som hobby som du beskrev så tydligt och bra. Men det var ju ett högstatusyrke på den tiden att vara konstnär.
Ja, det var det verkligen.
För att vi tillhörde den intellektuella, artistiska, kreativa eliten. Och visst har vi en liten klick idag, naturligtvis så. Men inte på samma genomgripande sätt.
Nej,
håller du med mig om det?
Ja, absolut. Ja. Absolut, det gör jag. Det finns ju så mycket som tävlar om personers och människors uppmärksamhet idag, eller hur?
Exakt. Exakt, vi får inte glömma det att det fanns inte fotografi på samma sätt, inte film, alltså inte digitala bilder, det fanns inte bilder.
Inte tv.
Inte tv. Och det betyder att, därför var ju konsten stark.
Jätteviktig.
Ja. Men komma tillbaka till prins Eugen, det är roligt, du måste ju ha märkt såklart att det finns en genomgående god och innerlig bild av prins Eugen bland folk idag.
Ja, det är sant. Och jag tycker att det motsvaras av det jag läser om honom. Alltså, det som han skrevs om honom under hans livstid får man ju ta med en liten nypa salt. Det var ju alltid så att prinsrollen gjorde ju alltid komplicerade saker för prins Eugen väldigt ofta. Och det var ju så med hans konstnärskap också, att han visste ju aldrig hela livet, under hela sitt liv visste han aldrig om personer verkligen tyckte om hans konst. Eller om de bara sa så för att han var en kunglig person.
Och hade resurser.
Och allt det som skrevs om honom då också var ju... Ja, det var ju inte så kritiskt kan man ju säga. Men däremot så förstår man ju vad folk verkligen tyckte om honom när man läser brev från en person till en annan som handlar om honom. Och han verkar verkligen ha varit en person som kände att han hade fått, han hade det väl förspänt, alltså hade fötts i lyckliga omständigheter och kände sig väldigt privilegierad, men kände också att han ville ge igen. Han ville verkligen ge igen och han försökte, han skriver i brev till Helena Nyblom, och han, det här, nu är han ju ung,
alltså,
försökte bli en bättre person. Och,
nej,
verkligen inte. Ja, verkligen ge igen till samhället. Och att han strävar efter att bli en bättre person och att arbeta med sig själv, och att han inte ska vara, han var tydligen lite otålig och ibland kunde kräva lite mycket av sina vänner, att dyka upp här vid det här klockslaget i det enda tillfället jag kan se dig och så vidare. Men han var medveten om de här bristerna och försökte jobba på dem, och han var en väldigt god vän. Han var en person med hög moral, och hade han en åsikt om någonting då stack han inte under stol med, utan då stod han upp för den, även om det var impopulärt inom hans egen familj eller med andra konstnärer eller så. Så att Han var en person som man verkligen kan beundra, och därför är det väldigt roligt att kunna göra den här stora utställningen och presentera honom. Ja, man kan ju aldrig presentera mer än facetter kanske av någons liv, men ja, presentera honom som den person han var.
Peka på olika bitar i kaleidoskop.
Ja, precis, ja. Precis så.
Men det är roligt, för att här har jag skrivit, om du inte har någonting emot det, Anna, får vi se vad du säger. Skrivit ner en impuls i morse här. Känner till Marshall Proust questionnaire? Okej, okay. Ska vi ta några frågor? Ska vi låtsas att du är prinsen? Om du säger att du har ett personligt förhållande till prinsen, det är som att du känner honom.
Jo, men på sätt och vis blir det ju så, när man läser så mycket brev och skriver så mycket om honom som jag ändå gör. Då blir det ju så att man har en liksom liten dialog med honom.
Självklart.
Det är ju, ja, det kanske låter konstigt, men
inte det minsta. Nej. Inte för en konstnär låter det inte konstigt.
Nej, alls.
Nej, därför att konsten är bortom tid och rum. Alltså konsten bor ju någonstans i själens hjärta.
Ja.
Så det går absolut att ha en relation med någon som inte finns på plats.
Ja, och jag har ju rest ganska mycket. Jag har varit där i Norge där han var 89. Jag har varit i Florens och tittat på den blå villan. Så jag har verkligen gått i hans fotspår. Och man lär känna en person även på så sätt när man ser samma. Jag är ju inte alls konstnär, men när jag ser det där landskapet i Norge, då förstår jag ju honom bättre som person också.
Självklart. Mm. Du säger själv, du är inte konstnär. Jag var på väg och fråga, är du konstnär i botten?
Nej, det är jag inte.
Du är arkivarie.
Jag är arkivarie, precis.
Ja, men vad roligt. Ja, men jag förstår precis att självklart det blir ju både roligare för dig och mer berikande också för alla lyssnare och åhörare och besökare här, att du har så mycket stoff. Du har så mycket kött på benen.
Ja.
Det är så väl förankrat. Det skulle ju prins Eugen verkligen tycka om.
Ja, jag försöker ju... Du märkte att när jag gick runt med er så citerade jag honom ofta. För jag tycker, och så gör jag alla mina föredrag också, att jag försöker låta honom själv komma till tal. Så jag kan ju naturligtvis säga saker i mina ord. Men det är ju inte alls samma sak som när man citerar honom. Man får ju en mycket mer omedelbar upplevelse av prinsen och den typ av person han var. När man får höra honom själv liksom, när man citerar honom. Och det tycker jag är intressant, att liksom försöka levandegöra honom som person.
Ja. Och på så vis är ju du ett medium.
Ja, precis.
Honom.
Ja, precis.
Därför att det är tack vare allting du vet och kan och känner och förstår och kan gestalta i ord och måla med ord som gör att han blir levande genom det.
Ja, men det är det som är min önskan i alla fall. Det är det jag strävar efter.
Ja, då måste jag säga att den strävan har nått fram.
Bra.
Ja. Men om vi låtsas att du är nu prins Eugen, så säger jag så här.
Låter läskigt.
Nej, inte alls. Vilken är din mest framträdande egenskap?
Oj, det var svårt faktiskt.
Oj, här får man inte tänka. Det är det som
Nej, jag förstår. Nej, men jag tror att lojalitet är en väldigt framträdande egenskap.
Mm. Vad uppskattar du mest hos dina vänner? Alltså nu, prins Eugen.
Att de är ärliga.
Mm. Mm. Och din sämsta egenskap?
Otålighet.
Mm. Vad är din favoritsyssla?
Att måla.
Mm. Din bild av lycka? Vad gör dig lycklig?
Att få gå omkring och att få måla och att få prata om konst med mina vänner, vissa nära vänner.
Och din bild av olycka, vad gör dig olycklig?
Att ha för mycket representationsplikter. Behöva möta släkting efter släkting på centralstationen och valla dem runt i Stockholm.
Vem, om inte dig själv, skulle du vilja vara?
Ja, det är verkligen svårt att säga. Han skulle nog kanske vilja vara en icke-prins i alla fall.
Mm.
Men jag kan inte säga någon specifik person, men jag tror att han upplevde att prinsrollen, han hade naturligtvis stora fördelar av den, och när han blev äldre så blev han mer kunglig i sin framtoning, men i sin ungdom tror jag att han önskade att han inte var prins. Men jag kan inte säga någon specifik person mer än det.
Men om vi modererar frågan en aning och säger, vilket yrke skulle du ha haft om du inte var konstnär?
Okej. Ja, alltså Han skulle säkert ha blivit militär om han inte hade varit konstnär, om man säger så. Men det hade ju inte varit något självvalt eftersom han var född in i den rollen.
Precis, viljan. Ja.
Han hade ju ett väldigt stort intresse för naturen. Mm. Han älskade ju naturen. Han säger ju ofta att han är liksom en naturlyriker mer än... Mm. Han var ju inte någon sån här, som man säger själv, också målare av Guds nåde som son som bara gjorde saker. Utan han var tvungen att öva sig på hantverket varje dag. Så säkert någonting med händerna i alla fall. Kanske arkitekt. Eller,
ja, alltså jag skulle kunna gissa kanske trädgårdsarkitekt.
Ja, kanske.
Inte florist.
Nej, det tror jag inte.
Ja. Nej, men trädgårdsarkitekt. Ja. Alltså,
och arkitektur är han intresserad av faktiskt. Så kanske vanlig arkitekt också. Han, när han är i Rom på 1920-talet så målar han arkitektur väldigt ofta. Han är väldigt intresserad av det. Och man märker ju det också när Valdemar Sudde kommer till. Mm. Han har ju, som jag berättade, han gick ju till Boberg och hade en färdig idé. Så här vill jag ha det. Skapa någonting åt mig. Och med galleriet också, då undersökte han väldigt noga. Han hade en vän, Alfred Lichtwark, som var... chef för konsthall i Hamburg som hade varit studerat ljusförhållanden, och jag vet nu, galleriet har ju överljus.
Ja.
Och det var väldigt modernt, det var state of the art då.
Wow.
Så att det sa prinsen till Boberg, så här, det är så här du ska arbeta. Så att arkitekt är nog mycket troligt.
Mycket intressant att han har så specifika
anvisningar. Han har ritat vissa delar av det galleriet, alltså vissa utsmyckningar främst då, men även dörrar och så. Så att han hade ett stort intresse för arkitektur.
Ja, vad roligt. Ska vi ta de sista frågorna? Ja, mycket intressant. Favoritfärg?
Ja, en favoritfärg. Det var svårt.
Det är jättesvårt.
Jag har aldrig sett honom prata om det. Blått och gult var han förtjust i, det vet jag. Det var komplementsfärger. Ja.
Och det är ju också naturfärger och så tillvida att det är sol och himmel.
Ja, precis. Och här i sällskapsvåningen ser man det gula sidentapeter. Där inne i salongen är det turkosblått och så vidare. Så jag vet inte, men jag chansar på gult.
Ja, du var säkert rätt. Du vet på något sätt.
Ja.
Men det låter nästan lite logiskt, gult och blått. Så man ser guld var ju också.
Ja.
Guldet i naturen och den blå himlen och blå sjön och så.
Ja, och grönt naturligtvis kommer in där också i naturen med alla skiftande. Något år är han väldigt irriterad på Tyresö, för nu ska han måla löv och träd och då är det en massa bladlöss som har varit fram och på dem. Han beskriver den här grönskan, hur den växer fram och skiftar från ljus till mörkar och så vidare. Så.
Ja, grönskan är ju oerhört påtaglig i Tyresö.
Ja.
Det är ju mesmeriserande. Det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Själv flyttade jag från Stockholms innerstad till Tyresö för 19 år sedan.
Var bor du någonstans?
Jätteförälskad. Jag bor på Graningsringen.
Okej.
I Tyresö.
Jag började
med att flytta till ett hus i Brevik.
Okej.
Bortom slottet.
Wow.
Ja. Och det var så blixtförälskelse. Mm. Jag tänkte, det här är makalöst. Mm. Just att det fanns så mycket komprimerat av just den här vildmarken.
Ja, men det var precis det som prinsen gillade också.
Ja. Men vad är det här för gudomligt ställe? Så blev jag fast. Men så kunde jag inte bo kvar i huset och det sörjde jag på ett sätt, men samtidigt var det en lättnad. Så flyttade jag till en lägenhet och blev faktiskt mycket överraskad och glad för att nu bor jag precis i övre kanten av nationalparken. Så att jag har tillträde till mycket större, friare ytor än vad jag hade ute på Brerikshavn.
Är det till Tyresta alltså?
Ja, Tyresta.
Ja, ja, där har jag och min syster gått. Vi går med våra hundar där.
Gör det. Ja, jag är det inte jämt. Jag är naturmänniska.
Ja.
Det är fantastiskt. Ja. Det är ett livsserum.
Ja, nej, men jag, vi är ute på Baling, sa jag och min syster mycket också. Du vet det där, 1891 var den. Och det var också så här, jag åkte dit för prinsen först, men sen glömde jag helt bort dem. Nu plockar jag svamp och jag älskar att vara på sådana platser där det inte är några andra människor.
Självklart.
Jag tycker man är så omgiven så mycket av folk annars, med sådana ställen där det inte finns folk. Jag kan åka ut dit en fredagkväll och gå en cirkel eller en triangel där jag vet att jag kan aldrig gå bort mig, för det finns sjö och liksom det finns, precis, man kommer alltid fram någonstans. Men då bara gå där och vet att här är jag ensam. Jag tror en modern människa behöver det där, men även känner jag att prinsen behövde det faktiskt, komma bort, vara själv, samla sina tankar.
Ja,
det är väldigt meditativt att promenera och gå och röra sig i naturen.
Visst är det? Vi laddar upp våra batterier, vi neutraliserar allt skräp som har fastnat
Ja, och tankar ibland skriver jag tal. Och sen är det klart, när jag kommer hem, då vet jag precis hur jag ska göra det. Så det är fantastiskt att
planera. Det är högkvalitativt arbetstid.
Ja, det är det faktiskt.
Ja,
nu får jag
säga. Nej, men det är det vi ska prata om. Det här är intressant om Tyresö.
Ja.
Alltså, det är en kärleksförklaring till Tyresö.
Ja, ja, men Tyresö har den naturen verkligen.
Ja, ja.
Det är fantastiskt. Och just det där att markisen ägde allt det där, så att liksom man kan fortfarande stå vid slottet och det, man ser inte ett hus, eller hur?
Ja,
tänkte det skulle kunna vara en massa små sommarhus och det skulle kunna vara alldeles förstört runt omkring där, men det är det inte.
Mm.
Och fast nordiska ju inte har varit de bästa liksom caretakers.
Nej.
Så i alla fall det är kvar.
Det är en fredad zon, ja, tack vare att det är privat på det sättet. Ja. Det håller jag helt med dig. Och jag kan tänka mig att visserligen så hade prins Eugen inte den här typen av tvångströja som vi har i vårt moderna samhälle, men en annan typ.
Han hade en annan tvångströja.
Ja, så som på något vis snörpte åt, och det här behövde komma ut ifrån till natur.
Ja.
För att natur är en väldigt vilsam kommunikation, därför att det är i frånvaro av projektion. Så fort vi är i kommunikation med människor och händelser, så är det en, kan man säga, en projektion av olika tankar och känslor. Men när vi är ute i naturen så är det projektionslöst. Och därför är det så oerhört vilsamt och väsentligt för alla kreativa processer att få nollställa sig, neutralisera sig och få ladda upp genom de energierna som jag kände då var så påtagliga i Tyresö.
Mm. Ja, du har helt rätt.
Så för konstnärskapet och för den allmänna välbefinnandet och för tankefriheten att få vara i den naturen är helt avgörande, tycker jag.
Mm.
Och jag kan föreställa mig att det var just det som prinsen också kände.
Mm.
Där kunde han få fälla ut sig själv.
Ja, absolut. Och vara sig själv bland människor som han litade på och så vidare. Han behövde inte vara någon annan, föreställa sig.
Mm.
Nej, det tror jag absolut. Det stämmer.
Det blev en fristad.
Mm, en fristad.
Vad roligt. Vad var prinsens bästa favoritblomman, ska vi ta också innan vi går ut de två sista frågorna.
Ja, en blomma som man gillade väldigt mycket var gyllenlack.
Oj.
Ja, och den växer ju, den odlas här på Valdemarsudde.
Mm.
Jag måste tänka,
vilken färg är det? Har den?
Den är brun eller lila.
Ja.
Vi har den tyvärr inte här nu. Vi hade den i början av utställningen. Men han var ju väldigt intresserad av växter överhuvudtaget. Rosor odlade han ju mot galleriväggen.
Mm.
Gloire de Dijon. Och de har ju så vackra namn, rosor.
Ja.
Så att de var ju också förtjust i. Han tyckte om gammaldags blommor från början.
Mm. Mm.
Sammetsblommor. Och det hade varit tydligen omodernt då.
Mm.
Så det odlade han. Det var de första sakerna han odlade. Det odlade han på Tyresö bland annat. Och vallmo. Stora dubbla vallmo tyckte han om. Så jag kan inte säga en enda sådär.
Okay.
Ja.
Ja.
Ringblommor. Och
ja. Ja, men det är en poetisk prins. Det går inte att komma ifrån.
Nej, det är det.
Det är den. Ja, de två sista frågorna handlar om egenskaper. Vad är den bästa egenskapen hos män, anser prinsen?
Jag tror att det skulle vara att de var vänfasta och ärliga.
Ärlighet igen.
Mm.
Och den bästa egenskapen hos kvinnan, det är kvinnorna.
Ja. Det är nog samma sak där, faktiskt. De kvinnor han umgicks med, alltså Helena, fick han ju lära sig så mycket av. Det var hon som introducerade honom till att lyssna på musik. Alltså först han hade gått på konserter och lyssnat på musik men inte tänkt på det så noga. Men hon får honom verkligen att älska musik. Så han vill lära sig saker av både kvinnor och män. Han tycker om ett intellektuellt samtal, någon som han liksom, men också den här ärligheten. Och som prins var ju det viktigt för honom att folk verkligen var ärliga och sa, nu uppför du illa, eller det här var inte en bra målning.
Ja, absolut. Och ärligheten handlar ju också om äktheten.
Absolut, absolut.
Och det här klivet som prinsen tar ut i det äkta, eller in i det äkta genom honom själv.
Ja, absolut.
Så det kan jag föreställa mig att det var ett genomgående mycket viktigt tema,
ja,
ärlighet.
Jag tror att han fick ju vara sig själv mycket mer när han var konstnär än när han var prins.
Mm.
När han var prins spelade han hela tiden en roll.
Mm.
Men det behövde han inte göra som konstnär, i alla fall inte bland konstnärsvännerna. Och han uttryckte sig ju på ett äkta sätt.
Mm.
Allt det kom ju från själen, det var ju inte något... Ja.
Nej, det var inget påtvingat,
nej,
eller
det var inget, nej,
utifrån,
nej,
utan det var inifrån.
Ja.
Oerhört intressant. Ja, Anna, det här kommer våra lyssnare på Tyresö närradio att uppskatta väldigt mycket, och de önskar ju förstås att de hade fått vara här under din visning. Men de får väl besöka Valdemarsudde.
Ja, utställningen är faktiskt öppen till den 24 maj. Och det är visningar av den, offentliga visningar som alltså ingår i entrépriset, två gånger i veckan. Jag tror att det är onsdagar och fredagar klockan 2.
Får man höra dig då?
Sällan, men vi har väldigt många duktiga visare.
Vad fantastiskt roligt. Är det någonting mer som du skulle vilja knyta ihop eller avrunda med innan vi går vidare och äter lunch här?
Alltså jag kanske bara att nämna att det är då 150 år sedan prins Eugen föddes i år, och det är det vi firar med vår stora utställning, och det är väl det som ni firar också med er utställning ute på Tyresö konsthall.
Just det. Det är ju i sig en rolig dialog. Sen, oss emellan och er emellan.
Ja.
Med prinsen som då huvudtema. Och sen så för ju var och en av konstnärerna också en viss form av dialog eller samtal med prinsen idag. Så att, och den informationen så ska vi be att få återkomma till alldeles strax. Om Tyresö utställningen, konsthallen. Då tackar jag dig så oerhört mycket, Anna. Det
tack
har varit
själv.
Fascinerande och mycket, mycket lärorikt och intressant.
Tack.
Tack.
Jag avslutar med att låta en annan konstnär och naturlyriker, som också är jubilar i år, få måla med toner i ljudlandskapet. Jean Sibelius föddes 1865 och firar således, precis som prins Eugen, 150-årsjubileum. Här är inledningen på Sibelius, The Swan of Tuonela. Hej från Charlotte.